En podcast från Aftonbladet Ledare.
Och först och främst vill jag verkligen säga att jag hoppas att de med äldre herrar menar Anders Lindberg, inte mig.
Det känns ju bara som att partierna är extremt långsamma, håller på med någon typ av bussväng för att komma ikapp liksom vad väljarkåren tycker.
Att det inte går.
Bryter den i hälften. Bryter av den på hälften. Så bara fuck. Någon som har en kniv. Dra fram det som nästa rekvisita.
Du kan behålla den där. Och behåll den där, Annie.
Du får behålla den där, du, Annie.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Läget, mina herrar.
Det är bra.
Kalle Sundin,
ja.
En av herrarna på Aftonbladet.
Ja,
Sebastian Frohm, vår praktikant här på ledarsidan. Jag heter Susanna Kirkegård. Och Nooshi Dadgostar hänvisade i helgen till de äldre herrarna på Aftonbladet. Vi ska lyssna på hur det lät.
Trots intern kritik och yttre press blev regeringsfrågan en promenadseger för Vänsterpartiets ledning. Även de äldre herrarna på Aftonbladet måste acceptera att det behövs något nytt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
Ja, det där var från en text skriven av Jakob Lundberg i Flamman. Det här handlar alltså om beslutet på Vänsterpartiets kongress att surra fast Nooshi Dadgostar vid masten, ja, och ånga på rätt in i valrörelsen. De uttryckte det så själva, ombuden på kongressen då. Och mer konkret så handlar det om att de inte kommer att acceptera en regering utan Vänsterpartiet i. Men då undrar man, kommer det här fungera, Kalle?
Nej. Det kommer inte. Och först och främst vill jag verkligen säga att jag hoppas att de med äldre herrar menar Anders Lindberg, inte mig. Det var ju ett tag sedan jag skrev argt om deras strategi. Så att jag tror att de menar Anders. Det,
ja, kanske Daniel Suhonen också.
Kanske Daniel Suhonen också. Ja. Han är också en äldre herre.
Så gamla. Ingen av dem är så gammal.
Nej. Ja. Men det får stå för dem då.
Ja, verkligen.
för Nooshi Dadgostar.
Ja.
Nej, men det kommer inte fungera och det verkar vara lite missförstånd ute. Några är väldigt arga på oss som verkar tro att vi tycker att vi inte vill ha Vänsterpartiet i regeringen. Det är ju inte det vi säger, vi har inte uteslutit det. Men däremot så säger vi ju att den här strategin de har valt är dåligt även för Vänsterpartiet att uppnå sina egna mål, det vill säga hamna i regeringen. Så att jag tror inte det kommer fungera. Dels för att det, som många varit inne på, så är ju det här dåligt för det ger Ulf Kristersson ett trumfkort, det vill säga att de är väldigt, alltså att oppositionssidan är väldigt oense, och man visar att det är liksom, hej, kom och hjälp mig, den ena har röda linjer och den andra har något annat, och så ser det ut som att det inte kommer gå ihop, och då kanske en del marginalväljare väljer att ändå vara kvar då på högersidan, eller som kanske har gått till S och ser, egentligen skulle rösta till S men ser att nej, det här är för osäkert. Så det är det ena, men sen är det en grej till också, det är ju att man ger ju Centerpartiet någonting att ta spjärn mot i debatten. Alltså Centerpartiet har ju problemet att man har en väljarkår som lutar väldigt mycket åt vänster och som vill att Elisabeth Tannenqvist ska säga att vi står bakom Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Vi kommer aldrig samarbeta med högersidan. Och sen har man samtidigt då en borgerlig politikerkrets som absolut inte vill ha med Vänsterpartiet i regering och egentligen inte samarbeta med dem alls. Och det Vänsterpartiet gör nu när de sätter den här tydliga röda linjen är att då kan de ger Elisabeth Tannenqvist någonting att gömma sig bakom. Då kan hon säga att men vi kommer inte rösta för en Kristersson-regering. Vi kommer heller inte rösta för en regering där vänstern är med. Och det säger ju Nooshi Dadgostar att hon kommer att vara.
Mm.
Då hamnar man i det här läget att de behöver inte närma sig de rödgröna. De behöver inte visa att de kommer ställa sig bakom Magdalena Andersson. Och det är ju också dåligt för Vänsterpartiet. För det innebär att Centern blir kvar i mitten. De kommer driva igenom då sen förmodligen en svårighet att för Magdalena Andersson att klara av då, att samla ett rödgrönt underlag. Och då kanske det blir en mer högervriden politik i slutändan. Så att det är dåligt för även Vänsterpartiet utifrån deras mål.
Det är ju inte första gången vi pratar om det här. Det märktes direkt. Det var bara att trycka på en knapp så drog han igång. Liksom.
Play på Kalle.
De är ju så arga på oss. Vi måste ju säga vad vi tycker.
De har varit sura på oss för att vi har hackat så mycket på Vänsterpartiet.
Ja.
Och Leonidas Aretakis, som är politisk chefredaktör på Flamman och chefredaktör också, han skrev så här i en text idag, tror jag faktiskt.
Nu är sossemaskineriet igång igen. Med ångpannan fastbultad i sitt vanliga hörn på Aftonbladets ledarredaktion. I deras podd Röda tråden förklarar Anders Lindberg att Vänsterpartiets krav är stoppdumt. Om det är viktigare att åka statsrådsbil och viktigare att flyga flygplan och åka till Harpsund, då är man Ulf Kristersson. Då är man inte vänsterpartist. Chansen att få åka statsrådsbil minskar ju genom det här fokuset, fyller Arenas chefsekonom Elinor Odeberg i. Katalysutredare Kalle Sundin förklarar det hela med att Vänsterpartiet blivit mer pragmatiska med att ge upp sin sakpolitik och sina ideologiska principer och mindre pragmatiska med att ge upp sin vilja till makt. På samma sida har Jonas Sima anklagat Norsida för att dra med sig hela den rödgröna sida i fallet. Och även vänstersossen Daniel Suhonen sluter upp. Kravet på röda ministrar leder till bruna. Man undrar snart om det finns någon S-skribent som ännu inte kallats in för att avvärja hotet.
Ja, vad säger du, katalysutredare?
Ja, starkt. Ja, det var ett tag sedan jag jobbade på katalys.
Vad föredrar du att kallas? Äldre herre eller utredare på katalys?
Ja, jag kan ta alla epitet. Jag är van. Men jag tycker också att det vore uppfriskande om Leonidas faktiskt pratade så där. Med så liksom dramaten röst. Ja. Så att det tycker jag är ett tips till Leonidas att lyssna på det där och ta efter lite.
För och börja läsa in dina egna texter så slipper vi använda
en det där var mycket bättre.
Ja, men Sebastian, nu ska du äntligen få komma in efter långa utläggningar här, både från Leonidas AI alter ego och Kalle Sundin, katalysutredare och äldre herre. Vad kommer Vänsterpartiet behöva offra för att sitta i regeringsställning? Har man liksom fått några indikationer på det nu, tycker du?
Det närmaste var väl i Agenda när de inte riktigt svarade men ändå typ svarade på att de kommer gå med på en stram migrationspolitik. Mm. Vilket känns som att, apropå att de kommer tappa på det, där känns det som att de också kommer tappa väljare. För att alltså, det känns ju som att, och det skrev ju du om, att de håller på att bli ett litet mini-S. Mm. Men de som faktiskt har flyttat sig från Socialdemokraterna till Vänsterpartiet är ju för att de är sura på Socialdemokraternas migrationspolitik. Mm. Och då om Vänsterpartiet fortsätter och följa den linjen med en stram migrationspolitik, då finns det ju ingen kvar förutom typ kommunistiska partiet för de som vill ha en human flyktingpolitik.
Ja, men för det Nooshi Dadgostar sa då i Agenda i söndags var ju Camilla Kvartott försökte pressa henne och säga så här, hur ska ni komma överens med S i migrationspolitiken, för det tycker ni är väldigt olika. Och då så sa hon typ 5 gånger bara att man inte ska utvisa folk som pratar bra svenska och inte tonåringar. Så här. Jag tycker det är tråkigt höra Vänsterpartiet, alltså det är såklart tråkigt att höra sossarna prata så också, men de, där har man ju lite gett upp. Men det är tråkigt att Vänsterpartiet måste hålla på och säga att man inte ska utvisa folk som pratar bra svenska. Jag tycker inte man ska utvisa folk som pratar dålig svenska heller, eller ingen svenska alls. Alltså att det finns liksom, de har på något sätt också accepterat det här att, ja, det är så här det är nu. Nu tycker folk att man ska utvisa folk som inte kan svenska.
Men samtidigt så läser man ju överallt att opinionen har ju vänt. Så att man det känns ju bara som att partierna är extremt långsamma, håller på med någon typ av bussväng för att komma ikapp liksom vad väljarkåren tycker.
Ja, och man såg väl också i det programmet så visar de ju också stapla för de här olika åren hur migrationen till Sverige hade förändrats. Så man såg ju att så här, ja, det är klart att det här 2015 var väldigt extremt liksom, men generellt sen så det finns ju utrymme att prata om migrationspolitiken som har varit därefter och vad man ska göra med den på ett annat sätt. Men det är ju också ett problem, och det är ju det Vänsterpartiet hamnar i. Eftersom man då lägger allt sitt krut på att vara hård i regeringsfrågan, så blir det ju svårt att då kanske också ta fler strider i andra frågor, för att man liksom har lagt sin... Ja. Det är ju där man nu lägger fokuset och det är där man tar konflikten. Mm. Och då hamnar ju mycket... Det var ju som jag sa där i mitt klipp där, i klippet där, alltså från Leonidas text då, som var från den här podden förra veckan, så är ju det att då kanske det blir att man istället för att verkligen ta strid och säga att vi ska få igenom det här om vi ska sitta med eller om vi ska delta i ett regeringssamarbete. Så säger man själv, vi ska sitta i en regering, och så är det som blir, alltså man är mer benägen att kompromissa med politiken och ideologin och principerna snarare än då att man ska ha att man ska sitta i regeringen eller inte.
Men till Vänsterpartiets försvar, så fördelen med att sitta i regering och ha en ministerpost är ju att när du väl är på plats så kan du genomföra mer av din politik.
Ja, så är det. Absolut.
Så du får ju större liksom handlingsutrymme sen.
Men det beror ju på vad det är för politik då. Ja. Alltså, man skulle ju snarare hellre vilja att det var liksom, att de sa vi ska inte ha centerpartister i regeringen.
Ja.
Alltså det är ju en bättre linje i så fall. För då kan man ju, då kan inte Centerpartiet då bakvägen, som då det verkar som Vänsterpartiet är rädda för, liksom bakvägen förändra då arbetsrätten eller vad man nu tror att Centern ska göra i regeringsställning. Så det är ju liksom det som, då skulle man ju snarare ha det, den röda linjen.
Ja, för nu känns det ju som att Vänsterpartiet håller på att sniffa efter Centern bara idag. För igår gick Tandra Ringqvist ut med att hon ville göra det skattefritt för 15-19-åringar på deras deltid och sommarjobb. Och då var ju Nooshi ute väldigt snabbt och sa, men det där känns som en jättebra grej, det kan vi förhandla om. Så att nu vill helt plötsligt Vänsterpartiet sänka alla skatter för ungdomar.
Men är inte det nästan redan nu skattefritt?
Det är ju skattefritt. Ja,
eller så att det är väldigt låg skatt i alla fall. Om, om man når upp till den här över här fribeloppet så är det väl väldigt låg nivå. Det kan ju inte vara mycket pengar det handlar om. Så
nej.
Så.
Nej.
Ja. Men Tandra Ringqvist får man gissa vill jag ha en väldigt
0%.
Men vad säger du Sebastian, som ändå har lite liksom utifrån blick, har vi varit för elaka mot Vänsterpartiet i den här podden?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte ni har varit elaka. Jag tycker ändå att ni har fört eran linje framåt som är väldigt viktig. Och när jag pratar med kompisar som står och velar mellan vänstern och sossarna efter det här liksom kravet om ministerposter, så är folk mer benägna i min umgängeskrets att bara, men då kanske jag röstar på sossarna ändå för det känns säkrare.
Ja, jag vet inte. Jag tycker det verkar vara, det finns liksom, våran linje är ju egentligen bara en rent, alltså det är jättetråkigt, det är ju inte sakpolitik, men det är bara rent strategiskt. Vad är bäst för Vänsterpartiet för att uppnå sina egna mål? Alltså, sen är det många andra som skriver om varför det här händer, och det kan man ju ha större förståelse för. Alltså att man vet att det finns då den här historiken med förnedringsklausulen i januariavtalet, att det finns en stor misstro till Socialdemokraterna, även de andra då i det där samarbetet. Och det kan man förstå, det är jag helt med på. Jag förstår varför det finns ett stort stöd inom partiet självt för att göra så här. Men jag tyckte det var ett ganska talande det där citatet att man ska surra henne vid masten.
Ja.
Det är också så här, ja det är ju kul om det går bra, men det är inte så kul om det går dåligt. Nej. Liksom.
Kaptenen går ner med det sjunkande skeppet.
Nej, men det är verkligen så svartvitt tänk. Mm. Och det kan ju verkligen bli problematiskt om det sen då blir en, som sagt, Centerpartiet har ju inga incitament.
Det är svårt att knyta upp de där repen.
Nej, men det är så. De har ju, Centerpartiet har ju inga incitament att det ska gå bra för Vänsterpartiet.
Nej.
Så att jag vet inte hur det ska gå ihop, och det är ju en risk, så är det bara. Men jag menar, så återigen, varför det här händer, det är ju en sak. Sen om det är bra eller inte som strategi, det är ju en annan. Ja. Det är många som pratar om varför det händer, och jag menar, det spelar inte så stor roll varför Vänsterpartiet tar dåliga beslut. Så är det ju bara.
Så var det med det. Ja. Tjena, tjena. Moderaterna har ett nytt vallokomotiv. Isabella Löwengrip blev känd som bloggare för jättelänge sedan, var en av Sveriges största bloggare väldigt länge. Nu ska hon vinna tillbaka kvinnliga väljare som ogillar SD till Moderaterna då. Hon har ju varit med i Moderaterna väldigt länge och var aktiv i MUF när hon var ung. Så att det är inget nytt att hon liksom ställer sig på deras sida, men det är ändå lite intressant. Och hon säger så här angående vad som behöver göras. Och det här säger hon i en intervju med DN.
Moderaterna behöver locka fler kvinnor just för att vi har sett att Moderaterna har ett tapp. Att det är många kvinnor som inte röstar på Moderaterna. Det största problemet är just samarbetet med Sverigedemokraterna. Man måste få kvinnor att förstå hur man driver en regering. Att Moderaterna har inte 51%, ingen har 51%, vilket innebär att man måste samarbeta i en regering.
Tänkvärt. Kommer det här funka, Sebastian?
Ja, alltså det tror jag absolut inte. För det är ju också, hon blev ju intagen i någon typ av arbetsgrupp direkt efter valet 22, för att då, de såg redan där att de hade tapp hos kvinnor. Och då var det hon konstaterade då var att här, nej, men det är för att vi inte pratar om kvinnliga frågor som typ vård, skola, omsorg. Och så det hon kom fram till, så här, problemet med Moderaterna är Moderaternas politik.
Ja. Hon har en väldigt tilltro till sig själv, får man säga. i den här intervjun så säger hon att det var typ tack vare henne, eller hon är lite ödmjuk och säger så här, det var ju inte bara tack vare mig, men det var tack vare mig som det gick så bra för Centerpartiet i det förra valet, för då backade hon ju Centerpartiet, men hon bytte tillbaka till Moderaterna igen då. Bara kul detalj.
Ja, jag tycker det är liksom nästan lite jobbigt eller obehagligt att se en person som vill något så fruktansvärt mycket. För det är så här, hon vill ju så här, hon säger ju typ att hon,
i hennes ögon.
Ja, men hon säger att hon liksom, det är, man är ju, det, nu kanske jag liksom avslöjar att just i politiken är man ju väldigt ovan vid det. Alltså hon är ju bara så här, jag vill bli minister.
Ja.
Och jag
ja.
Genom hela
fast
intervjun.
Hon har hittat rätt parti i alla fall.
Ja, ja absolut. Ja. Men jag, det var något som man kändes, jag kan liksom inte riktigt ta till mig det, för att det känns men sen, menar hennes, alltså hennes idé, hon säger ju, som du säger, så var ju hon backade ju Annie Lööf jättemycket. Så hon vände ju sig från Moderaterna när under liksom migrations det här liksom, när de, det var väl 2015 som hon blev väldigt arg på Moderaterna.
Ja.
Och så var nu var det Annie Lööf som var, och sen nu då så, för jag läste in där intervjun att hon sa att hon kan absolut inte tänka sig att liksom stötta Centerpartiet när de gör upp med vänstern.
Mm.
Så att det verkar som att hon är inte representativ för den grupp som hon då själv säger sig representera. Hon säger ju flera gånger om att säga, jag har hundratusentals följare av kvinnor som skulle kunna rösta på Moderaterna, men hon är inte representativ, för att jag tror att majoriteten kommer inte hoppa tillbaka till Moderaterna för att Centerpartiet är lite intresserade av att samarbeta med Magdalena Andersson.
Nej.
Så jag tror att hon liksom missuppfattar lite sin roll och vilka hon representerar.
Men det är också, på sätt och vis så känns det ju som att hon passar väldigt bra som politiker, för att det här att hon säger så här, man måste bara förklara för dem. Man måste bara förklara för dem hur det fungerar med en regeringsbildning. Man måste ha 51%, och bara vi förklarar det här så kommer de tycka, ah, men gud vad så det var, gud vad bra. För det är exakt så alla partiledare säger efter val när det har gått dåligt.
Ja.
Vi var inte tillräckligt tydliga, vi behövde bara förklara. De lyckades inte förstå hur bra vi var. Det är liksom ingenting med politiskt innehåll att göra.
Nej, och sen också konstigt sätt att liksom resonera kring den här gruppen som ju är liksom urbana liksom medelklasskvinnor, som att de då inte förstår hur en regering fungerar. Det är ju väldigt märkligt. Liksom.
Väldigt förminskande.
Ja, det får man säga. Det var du som sa det.
Det var jag som sa det, absolut. Det står jag för.
Ja, bra.
Det är också, hon pratar ju om liksom kvinnofrågor i den här DN-intervjun på, tycker jag, också ett förminskande sätt. Alltså att hon säger att Moderaterna har alltid varit bra på hjärn- och faktafrågor, men sämre på liksom politik som har med hjärtat att göra. Och jag är så himla trött på det här med att det ska ses som att typ välfärdsfrågor, som ju ändå, det brukar vara kvinnors viktigaste frågor liksom i väljarbarometrar och sådär. Att de ska se som att det typ handlar om välgörenhet eller snälla saker, att det skulle vara liksom att man vill ha en fungerande vård eller skola eller omsorg för att man är snäll liksom. Att det handlar också om fakta liksom.
Ja, gud.
Det är bara att Moderaterna är helt faktaresistenta i de frågorna.
Ja, och det är också intressant, för att det finns ju mätningar som visar att väljarna ser ju en förändring i Moderaterna sen man började samarbeta med SD.
Mm.
Där man ser att det finns ju såna här egenskaper som man klistrar på olika partier. Vad passar bäst? Och då är ju att man är slarvar med fakta är ju en sån som har ökat jättemycket med Moderaterna. Så att hon har ju också fel i hur väljarna uppfattar Moderaterna.
Ja.
Allt mer. Så att,
ja. Inte fakta.
Nej.
Inte hjärna.
Nej, men det är väl så här,
inte hjärta heller.
Det finns ju en populist höger som håller på att ta över, som är även så här, vi tror inte på att klimatförändringarna är så allvarliga. Den sortens liksom.
Lite Trump.
Vill absolut inte ha teknikskiften inom industrin så vi kan ställa om klimat. Alltså den sortens.
Ja.
Och det där liksom letar ju sig in i allt längre in i borgerligheten. Och ja, det är ett problem för Ulf Kristersson att man uppfattar så. För, i alla fall för den här gruppen som Isabella Löfgren vill nå. Tror jag.
Hon hamnade ju inte på riksdagslistan i det här valet, men tror att hon har en chans i framtiden, Sebastian?
Alltså, det var ju också kul att hon sa att hon inte ville ställa upp nu för att då skulle det se ut som en PR-grej, utan hon väntar tills nästa. Mm. Men nej, jag vet inte om Moderaterna skulle våga. Hon känns lite för unhinged för att kunna göra det. Eller om man sätter henne långt ner på listan, men då är ju rädslan att hon kanske kryssas in.
Ja. Hon känns ju som, hon skulle ju säkert mobilisera folk ja. Som gillar henne. Alltså hon har ju väldigt många följare och hon är ju en karaktär som syns och hörs mycket och får väldigt mycket uppmärksamhet liksom, när hon säger saker. Men hon har ju, det är ju alltid farligt med de här som liksom inte har någon bakgrund i politiken och inte liksom har jobbat sig upp i partiet. Hon har ju i och för sig bakgrund från MUF, men liksom inte den typen av erfarenhet av att liksom förhandla, man kommer fram om någonting tillsammans, mm. sen gör man det som är bäst för partiet. Alltså det känns som att det skulle vara stor risk för att hon är en sån här individualistpolitiker liksom, som så fort det händer någonting som hon inte tycker om så går hon ut till alla sina 100 000 följare och säger, det här tycker jag är dåligt.
Alltså hon hon behöver göra hundåren i någon typ stadsdelsnämnd som alla
ja,
andra.
Ja, precis. Hon får bli kommunpolitiker först.
Ja, ja för det är ju en mardröm man hör när hon bara sättet hon resonerar kring politiken visar att hon inte är nära att komma in i politiken. Ja. För att om man säger, jag skulle kunna sitta, kan tänka mig att sitta i det där utskottet. Alltså så pratar ju ingen som är liksom inbäddad i de här strategiska, infekterande interna partister inom vem som ska stå var. Och så här. Så då, så liksom, det finns ju,
hon är en drömmare.
Jag tror vi kan, det är nog ganska långt bort innan hon hamnar i politiken om man säger så. Ja. Av det, baserat på den intervjun.
Igår var Nooshi Dadgostar och Ebba Busch med Aktuellt i SVT och det åkte fram en oväntad morot. En rotfrukt åkte fram. Nooshi Dadgostar hade med sig det som rekvisita. Hon drog fram en morot och bröt sönder den för att illustrera hur matmomssänkningen fördelas och vi kan lyssna på det här.
Vi kommer ju rösta för allt som kan tänkas sänka matpriserna. Men om man ska titta på proportionerna då, om man tittar på en morot, så är den här delen, den går till lantbrukaren. Och den här delen är ju då momsen. Så den är ju inte så stor. Och den här delen är, utöver lite förädling då, det är ju de stora matjättarna.
Hon bröt ju då alltså av en liten bit i ena änden och sen en liten bit i andra änden och sen så var det den stora biten i mitten som gick till matjättarna.
Snyggt också att det var liksom även ljudet.
Ja, det var liksom snyggt.
Ja. Ja, men det var en bra är morot en grönsak? Jag vet inte. En bra rotfrukt att bryta i. Mm. Alltså, det var effektivt. Men jag måste säga att jag var imponerad över att det blev så bra bitar och att hon lyckades bryta av den. Jag undrar om hon hade sågat små hack i innan.
Säkert.
Så att det skulle brytas på rätt ställe. Jag måste
man kan ju inte riskera att man
någon
står där och bara att det inte går.
Bryter den i hälften.
Bryter av den på hälften så bara fuck. Någon som har en kniv drar fram det som nästa rekvisita.
Det hade
piggat upp.
Absolut.
Morotspanik.
Nooshi Dadgostar drar kniv i Aktuellt. Ja. Det hade ändå
ja, det hade varit något. Men vad säger ni? Är det effektivt med rekvisita? För det känns som att det har blivit mer vanligt. Eller är det liksom bara att de härmar varandra?
Alltså, jag är en sån person som börjar skruva på mig direkt. Det kommer upp något liksom, för att jag vet att nu kommer det bli cringe. Ja. Så att jag har liksom lite problem med det där. Men jag, ja, det var ju ändå någonting. Alltså, ändå, det fanns ju något. Det fanns ju något med att det lät, tycker jag.
Ja.
Att det var så här, när hon bröt av en bit morot. Det är ändå liksom, det har något.
Ja.
Så att,
ja. Om man nu ska ha med sig någonting så ska det vara något som låter bra när det knäcks.
Ja.
Mm. En celler.
Nej, men det var väl en helt okej idé också. Liksom, att försöka visa på något liksom visuellt. Också få tittarna att se en orättvisa som nu har fallit här.
Vad säger du?
Ja, men jag tyckte också att min första tanke bara så här, är det här liksom en vegansk nickning till Ebbas falukorv? Att hon vill liksom nå ut till de få veganer som fortfarande röstar på Vänsterpartiet. Men som sagt, jag tyckte ändå, alltså, ska man ha rekvisita så ska man ju använda den till någonting. Precis som hon gjorde. Att stå och vifta med en falukorv eller typ ett kullager, det kanske inte gör så mycket. Men om man faktiskt använder den för att visuellt göra någonting så kan det ändå ge något.
Men falukorven blev ju succé, måste man säga. Alltså, den har blivit legendarisk. Folk pratar ju uppenbarligen liksom fortfarande om den. Så den var ju bra.
Ja, gud ja. Absolut. Men jag menar, den är ju bra på så sätt att den är bra som liksom bara bild. Ja. Då kan den ju liksom, jag har skrivit någon text som är att nu kommer falukorven tillbaka som en boomerang. Alltså att den är också problematisk för att den lever kvar.
Ja.
Alltså den är ju, nu får hon ju kanske då
äta upp den.
Ja.
Bildligt.
Ja.
Mm. Ja. Har ni någon favoritrekvisita från någon debatt eller så genom tiderna?
Alltså, jag var tvungen att kolla upp det här lite smyg i förväg, men för att jag hade något vagt minne av Gustav Fridolin och en tårta. Men han hade en tårta, det var en riksdagsdebatt, men ja, de kan man ju räknas. Se på SVT Forum. Ja, när han tog upp en tårta med färgad marsipan för att förklara för Fredrik Reinfeldt om hans politik och att Fredrik Reinfeldt skulle få äta upp sin egen politik.
Men varför hade han en tårta?
För det var som ett diagram som skulle förklara olika typer av skattelättnader och bla 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 bla.
Ja, Kalle?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tycker den här moroten var ganska bra. Alltså den står sig. Kolbiten, de har ju tröttnat på.
Ja.
Det var den där den här liksom pappersluntan som Annie Lööf hade. Det var ju väldigt kul, för den skapar ju liksom en liten... Du får behålla den där du, Annie. Det var ju ändå liksom
en bra imitation. Men jag har faktiskt, för att det är min absoluta favorit, så jag har faktiskt fixat ljudet till den här så att du kan få höra. Nu har vi jämförelse mellan Kalle och faktiska Löfven.
Varför sa du inte det innan?
Den är otrolig. Lyssna här.
Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Och så kan du beskriva det för oss imorgon?
Du kan behålla den där. Behåll den där, du. Nu måste
du
prata.
Men du måste ju kunna läsa den.
Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
Jag tycker också det är så kul att han säger jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Att han liksom rättar sig själv mitt i meningen där, för att han inser att det lät lite så här översittande.
Nej, han inser att han kan inte veta hur många gånger han har läst.
Hon kanske också är en helt galen människa som har läst den flera gånger. Den är väldigt bra.
Ja, det där är otroligt.
Det är bara käbbel.
Men man är liksom glad av att höra det där bråket.
Ja. Gud vad jag saknar Stefan Löfven.
Ja, faktiskt.
Det var roligare då. Sen såg jag att hon sa, det här var från TV4 förresten om jag inte sa det, men sen såg jag att hon sa i en intervju i Expressen efteråt att hon blev orolig att han skulle koppla jiu-jitsu-grepp på henne.
Ja, det känns som en efterhandskonstruktion.
Ja, men alltså, hon skojade. Ja, det var kul. Det var roligt sagt i alla fall.
Ja, men det är för att han, just det var ju,
han är ju
kontexten
jiu-jitsu.
Är väl att inför den där debatten och sånt där så skulle de ju visa upp så här, om de hade några knep eller trick som inte folk visste om dem. Och då gjorde han något jiu-jitsu-grepp på programledaren, tror jag.
Precis, jag, när han var här för något år sedan kanske.
Ja, det var...
vi intervjuade honom då, och då var vi först uppe på taket och tog lite bilder som för övrigt ser helt sjuka ut. Det finns bilder på mig, Kalle och Löfven där vi sitter med Löfven emellan oss, så det ser ut som liksom far och son och dotter.
Ja.
Den är jättekonstig, den bilden. Den kommer aldrig lämna Aftonbladets arkiv. men då var det lite så här dödtid, så man kände att man behövde säga någonting. Och då tog jag upp det där klippet med när han typ knäcker av armen på en TV4-rapporter. För att jag tänker på det ibland. Då skrattade han gott.
Låt som han, ja.
Du, vad jag trodde det skulle komma till att han visade de här greppen
tyvärr,
på er.
Tyvärr, borde ha bett om det, för vi filmade ändå lite där uppe också. Det får vara allt för den här dumma lilla veckan och den här podden. Förhoppningsvis ses vi nästa vecka igen. Jag hoppas att ni uppskattade som lyssnare alla de här ljudklippen.
Otroligt att tekniken har kommit så långt att vi faktiskt kan ta in annat ljud.
Jag vet. Jag tror att Anders, när han lyssnar på det här, så kommer han bli skakad och berörd. För han blir alltid så imponerad av olika teknikgrejer.
Det brukar bli så med de äldre herrarna.
Precis.
Förlåt Anders, om du lyssnar.
Ja. Herrar i sina bästa år.
Absolut.
Ja. Vi tackar för oss den här veckan och hörs snart igen. Tack för att ni har lyssnat.
Tack, tack,
tack, tack.
Du kan behålla den där. Och behåll den där, Annie.
Du får behålla den där, du, Annie.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.